Ok, Edvin Erfanian, tränare för Umeå FCs Division 2-lag i akademin. Välkommen.
Tack så mycket.
Om vi börjar med dina tankar, det har varit en väldigt speciell säsong. Såklart, den har knappt börjat men den har ändå börjat. Två matcher spelade, nu går ni på sommaruppehåll. Om du tittar på de här matcherna och liksom för säsongen, vad är du nöjd med och vad känner du att ni inte riktigt har lyckats med hittills?
Jag skulle säga att det har varit en väldigt speciell säsong till att börja med. Så fas har handlat mycket om hur kan vi bibehålla en bra fysisk status till när vi kommer in på säsongen och när det börjar på riktigt. Och det svåra har varit lite grann att veta när säsongen är igång på riktigt. Vi har fått preliminära datum till höger och vänster men aldrig vetat riktigt vilket det är som gäller. Så just där att veta vilket block man ska ligga i för att ligga i rätt fysisk nivå när säsongen drar igång. Och där tycker jag vi har lyckats riktigt bra. Spelarna har varit extremt bra under försäsongen och professionella sätt att hantera situationen. Aldrig varit riktiga dropp i träningsnärvaron heller, utan då har det varit grund av att det varit skador eller sjukdomar. Men aldrig att man ser en brist på motivation. Utan det har alltid varit att det syns att det finns något att jobba efter. Man väntar på att tiden ska komma när säsongen börjar. Så extremt nöjd med den delen. Och det är klart, det har gett oss tid att få jobba mer med vårt arbetssätt. Sen har vi aldrig fått testa riktigt kanske vårt arbetssätt fullt ut. Förrän man får spela mot lag, kanske i sin nivå. Nu har vi haft lyxen att få spela mot A-laget ett par gånger. Vilket har gett oss jäkligt bra matcher. Men blir ändå lite grann där också. Man vet inte vilken värdemätare det är i slutändan. Vilken motivation A-lagsspelarna kommer till matchen med. Dels det, dels de ska vara mycket bättre än oss. Så hur mycket kan vi mäta vårt resultat mot dem om man pratar spelmässigt? Hur trovärdigt är det? Både dåligt eller bra. Så det, men vi har haft den lyxen i alla fall. Det är en lyx som många andra lag inte har haft. Så extremt nöjd med vår fysiska status och hur långt vi har kommit med vårt arbetssätt och vårt kollektiv. Det är svårt att hitta saker som jag är mindre nöjd med. Det är en sån period också som det har varit. Så det finns som anledningar till alla saker som händer. Det är klart vi har haft lite sjukdomar, lite skador och så. Men jag skulle inte kunna hitta någonting som jag är direkt missnöjd med. Någonting som sticker ut.
Okay.
Utan det är väl samma gamla vanliga. Att ibland vill man ha lite fler folk på träning. På grund av att folk har haft sjukdomar och folk har haft skador. Det är sånt som händer vanligtvis också. Man vill alltid ha fullt manskap på träning i Sverige. Men utöver det så är det svårt att komma på någonting som jag ska vara missnöjd med den här gruppen. Det är en fantastisk grupp att jobba med. De har gjort det riktigt bra under försäsongen.
Och det är väl liksom en fördel på något sätt med att ha ett utvecklingslag. Att matcher vill man ha. Men på något sätt är det ändå utveckling som måste liksom ändå vara prio i din verksamhet. Så att spelarna bör ju inte dippa i försäsongen oavsett om den blir en månad eller om den blir fyra månader. Utan de bör ju vara precis som dina grabbar är, att de är väldigt motiverade för att de vill bli bättre. Så att det kanske är lite svårare när man kommer lite högre upp, för där är matcherna liksom kvittot hela tiden. Men ni behöver inte bara se det så.
Nej, precis. För oss, jag har ju den lyxen att alla spelare, eller vi utgår alla från att alla spelare vill bli A-lagsspelare minst och bli elitspelare och kunna jobba heltid med det här. Och det som jag själv varit i seniormiljöer också, där hade vi haft en så här lång försäsong så hade vi haft max 5 spelare på 50% av träningarna. Det kan jag säga rakt av. Och jag hade behövt fler uppehåll. Nu det längsta uppehållet vi har haft under försäsongen har varit 4-5 dagar. Träningsledigt. Så det har alltid varit ett fullt manskap i princip. Det har alltid funnits rimliga anledningar till varför det inte varit det. Och det har visats att det är verkligen den miljön som det ska vara. Att folk är här för att utvecklas. Sen det är klart att i perioder så blir det ändå brist på motivation när man inte riktigt, som spelare så tränar du för att kunna mäta dig med motstånd. Du vill spela och vinna matcher i slutändan. Och träning är jäkligt viktigt, men för att bibehålla motivation så tror jag att just spel är extremt viktigt. Och känna att man får ut någonting av det man tränar på. och det är väl där det kan bli en viss motivation ibland, men aldrig varit svackor som är tydliga. Det kan ha varit någon enstaka träning som varit sämre, så har vi ofta kunnat höja oss ganska direkt efter.
Okay.
Vi har alltid pekat på att i slutändan så för oss är det här positivt. Vi kommer utvecklas mer på ett halvår än vad de övriga lagen kommer göra, just för att de befinner sig i de faser de gör. Så det är en fördel till oss om man pratar resultatmässigt också, om det är det man tittar på i en serie. För vi kommer vara bättre med ett halvår.
Det, är helt, det har ju varit så historiskt också att det tar lite tid i att bygga upp. Du får lite delvis en ny grupp och så vidare. Jag funderar på det här. Du är ju in pratar med Mattias som har U17. Där kan man prata väldigt mycket om utveckling och spelarna kommer till han och som första år, och det handlar nästan uteslutande, även om de spelar i pojkarsvenskan också. Men för dig är det ju liksom, du kommer lite mitt emellan. Du har ju fortfarande ett lag som mäts utifrån resultat, men samtidigt är det individuell utveckling. Är det svårt att kombinera det i träning och match, den individuella utvecklingen som bygger på prestation, och samtidigt så vill ni ju ändå göra så bra resultat som möjligt. Är det svårt att hitta en balans i det? Att liksom, lagets prestation är en sak, den individuella spelaren. Förstår du vad jag menar?
Jo, jag förstår vad du menar. Och det, vi jobbar ju, om man pratar i träning och så jobbar vi med vårt arbetssätt. Men alla spelare prioriteras ju lika mycket i arbetssättet. Så det är klart, vissa spelare startar mer än vad andra gör, men det kommer ändå bli så att den som kanske kommer sitta på bänk kommer ändå spela på den positionen under träning, och då får dela på den positionen. Så det blir aldrig, det är väl just det, hade det varit ett seniorlag så hade man kunnat vara hårdare med sådana delar till exempel, att då prioriteras kanske de spelarna som man vet ska spela, och då är det viktigare att de får spela tillsammans. Medan för oss blir det mer att alla spelar och alla är med. Men sen har vi ju matchförberedande träning en gång i veckan också. Men det är väl, det är samma sak där. Vi ger ju inte ut truppen förrän efter, eller en startöver förrän efter matchförberedande träningen. Så där blir det samma sak. Vi roterar på positioner oavsett. Så det är roterar på positioner. De spelar som ska spela forward, de spelar forward. Och det finns inget att du kommer starta där, ska du jobba med det. Så det är väl mer där skulle jag säga att det blir, där kommer en tydlig prio på utveckling för att vi ska få ett resultat av det.
Men om man jämför igen med U17 och med A-laget, att A-laget är det alltid de bästa som spelar. I U17 handlar det om att alla måste se sin utveckling och alla roterar lite grann mer i positionen. Hur tänker du? Spelar du alltid med bästa laget eller säkerställer du att alla får matchtid? Eller hur tänker du i det?
Vi har ju resonerat ganska mycket kring det där, hur man ska jobba med det. För oss blir det lite av en blandning. Vi ställer upp med det laget som vi anser vara det bästa, och de som gjort bäst ifrån sig under veckan. För det vi har kommit fram till, jag och min kollega, det är att en konkurrens är det som kanske tar dem längst ändå i slutändan. Vi hade en period förra året där vi jobbade mycket med byta rakt av match till match. Och då märkte vi att träningsnivån blev väldigt låg. Just för att spelarna började läsa av när de skulle spela och när de inte skulle spela. Då visste de hur de skulle jobba på träning. Sen när vi ändrade det och började jobba med konkurrens så höjdes träningsnivån extremt. Och menar, du spelar match 90 minuter per vecka, men du tränar ganska många fler timmar än vad du spelar match. Och där blir det extremt att träningsmiljön är så bra den kan vara. Och att det finns en konkurrenssituation. Sen blir det ju självklart att vissa spelare får spela mindre, men där vill vi ha ett samarbete, och vi har ett samarbete med IFK Umeå, deras division 4-lag. Nu har det varit problematiskt med corona, det har inte varit möjligt att få skicka spelare dit. Men vi anser att alla ska få speltid, och det är det som ska kunna garanteras. Men i vilken miljö de garanteras, det är upp till konkurrensen.
Okej. Ja, det är intressant, för det är säkert en grej som funderas på ganska mycket. Det är fortfarande unga spelare som har mål med sin fotbollskarriär, och samtidigt är det, som jag sa innan, balansgången här med prestation och resultat och så vidare.
Så är det, men det är ju också en inskolningsperiod kan man säga som också. U17 så du blir garanterad att spela. Lite konkurrens är det självklart ändå. finns en del speltid som ska fördelas, som blir mer rättvist och orättvist. Mm. Men alla får ju spela. Sen i Div 2 så samma sak där. Vi gör ju byten under match som kanske inte alltid är det bästa ur ett taktiskt perspektiv. Och det kanske inte är så att det kommer göra så att vi gynnas under matchen.
Mm.
Men vi måste göra bytena för att vi vill att alla ska få den möjligheten att spela så ofta som möjligt. Men där blir det också en inskolningsperiod. Du måste ju vänja dig vid konkurrens och vid att du kan sitta på bänk. För kommer du upp till A-laget så blir du chockad över hur verkligheten ser ut. Så vi ser oss som någonstans där mitt emellan. Att vi ska skola in dem i en konkurrensmiljö. Och där det är viktigt att få ett resultat. Men där vi egentligen pratar främst om utveckling.
Mm.
Det är det vi är ute efter. Men det är viktigt för spelarna att förstå att det finns en annan verklighet. Ja. Och det är dit de ska nå.
Det är ingen lätt uppgift du har i det där att hitta balanser och det.
Nej, så är det. Det är inte alltid det blir bra.
Nej, så är det. Det är det ofta som ledare. Om man tittar på ditt lag och dina spelare, om man går och tittar på match eller en träning, vad är det du vill att de ska se och identifiera? Alltså, är det någon speciell identitet som du vill att dina spelare ska utstråla eller ditt lag ska utstråla?
Det vi pratat mycket om, och framförallt på senare tid, det är vi utstrålar en identitet där vi har en intensitet i allt vi gör. Man pratar om många man pratar defensiva aktioner, så vi vill ha ganska snabba defensiva aktioner. Och vi vill att det ska ske saker snabbt med fart. Och det som vi pratar om i defensiv omställning till exempel, att hur vill vi att folk ska se oss jobba i en defensiv omställning? Om man tar det ganska vagt så kan man säga att vi vill att folk ser att alla jobbar tillsammans. Och att det inte är en enda spelare som står still och tittar på i en omställning till exempel.
Mm.
Och samma sak i ett pressspel, att när vi väl går så är vi aggressiva och hela laget är aggressivt och går med fart. Så det är mycket det vi vill ska skapa vår identitet. Att folk ser att det finns jävla vilja i laget. Mm. Och att det sker saker snabbt. Vi vill ha tempo i allt vi gör.
Nu just det där lagtänket, att komma tillbaka till det som vi pratade om innan, att det ska synas att det är ett lag. Att det inte blir, det är individuell utveckling, men det är fortfarande ett lag, för man är beroende av sina lagkamrater för att kunna prestera själv. Så att det tycker jag är intressant. Om vi pratar om dig lite grann som ledare då. Vad har du, några speciella ledstjärnor i ditt sätt att leda? I omklädningsrum, på plan, har du något speciellt i ditt ledarskap?
Jag vill, som små ord jag förhåller mig till och försöker jobba efter själv. Dels engagemang är ett sånt ord som jag ofta tänker på och som jag påminner själv om. Att alltid försöka vara en engagerande ledare, och det kan vara i olika former. Det kan vara ett engagemang, är inte ett form av ledarskap under träning. Du kan ju skifta ett ledarskap beroende på vad det är för typ av träning. Men för mig är ett engagemang att jag är med, jag är inne i träningen, jag förbereder träningen, jag vet vad jag vill få ut av den och där vet jag vad jag ska ge för feedback till spelarna. Så det är något jag jobbar mycket. Jag utgår mycket från att jag ska vara den som är mest engagerad av alla. Och ingen spelare ska kunna komma och säga att jag inte lägger ner tillräckligt mycket tid, för att det går inte att säga. För det finns ingen som lägger ner den tiden som jag gör. Mycket det jag utgår från. Så om det är så i verkligheten, jag har inte mätt om andras tid. Men det är det jag jobbar efter. Att vara den som är mest engagerad. Sen öppenhet, att kunna ha en dialog med spelarna. Jag har pratat ett ledarskap där man skapar mer än bara en fotbollsrelation. Jag vill gärna skapa en djupare relation med spelarna. Jag brukar ofta se det som att jag träffar laget mer än jag träffar min familj. Där blir det min andra familj, kan man säga.
Mm.
Och då är det viktigt att spelarna kan känna det också. Att är det något så kan de komma till mig eller min kollega om det så behövs. Så mycket öppenhet. Att de känner att min dörr alltid är öppen. Det är väl främst de två som jag brukar tänka på när man pratar ledstjärn och ord.
Intressant. Och när du pratar om den här öppenheten, hur bedriver du det? Alltså hur har du den kontakten med spelarna? Är det genom individuella samtal ofta? Är det andra sätt som du visar intresse för personen, inte bara för fotbollsspelaren?
Det kan vara lite olika. Det kan vara brukar inte ha så mycket formella individuella samtal, utan då är det mer att då handlar det om fotboll. Mm. Och det finns en tydlig agenda. Mm. Jag tror det handlar mer om samtalen efter träning, innan träning, små dialoger.
Mm.
Mer än ett hej såklart, men prata lite grann om hur dagen har varit och liknande. En sån sak som jag brukar göra är att det är många spelare att hålla koll på. Och man har många personer i sitt liv att hålla koll på. Mm. Men som tränare så har du ett ansvar över alla på ett eller annat sätt. Mm. Så för mig till exempel så frågar ofta hur det går, vad man för sig i livet. Och så fort jag snappar upp något så brukar jag skriva ner det. Mm. För att jag ska kunna ta upp den konversationen igen. Och återkoppla och fråga hur det har gått.
Mm.
En sån sak är någonting jag brukar göra. Just för att det är svårt att hålla koll på 24 grejer. Jag är intresserad, men jag kan inte hålla koll på 24 olika saker.
Nej.
Så det är en sån sak jag gör. Att jag tror att det viktigaste är att skapa ett första samtal och sen återkoppla till det första samtalet.
Mm.
För att visa att man har lyssnat.
Mm.
Och att man är med på banan.
Mm.
Och därför brukar jag ofta försöka bygga vidare från det.
Mm.
Det kan vara små sms-kontakt. Fråga hur det har varit, hur man mår, om man inte har varit på en träning. Hur läget är. Liknande saker.
Mm.
Så mycket små kontakt. Inte så mycket formella samtal på det sättet.
Nej. Och jag tror att det som du pratar om är nyckeln i ledarskapet också. Du pratar om engagemang också. Men just den här, jag tror också att spelarna har det här behovet att bli besedda. Det behöver inte handla om fotboll alltid. Utan det kan vara när de står och dricker vatten. Att du ser dem, att du pratar två meningar med dem. Eller precis när de kommer till träningen. Eller innan de går. Eller att hitta någon struktur. Hur säkerställer jag att alla får min uppmärksamhet eller din tränarkollegas uppmärksamhet, som man säkerställer att man får med alla i det där.
En sån sak som vi gör, det är att vi har ju som regel det, så att vi tillsammans med laget, det är att vi alla hälsar på varandra innan träning. Så då blir det ofta att jag sitter i tränarrummet och spelarna kommer in och hälsar, och då får man den lilla dialogen som kanske är det enda som behövs vissa dagar. Bara att man ser varandra.
Mm.
Och det, man vill inte ha träningar där det har varit noll kontakt.
Nej.
Utan en hälsning kan räcka ganska långt.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt, ett bra sätt som ledare också, att inte behöva tänka att nu måste jag gå runt och hälsa på. Naturligt så möter du upp spelarna möter upp dig, och du skapar en första dialog.
Mm. Om vi fortsätter runt ditt ledarskap, tränarskap, finns det någonting som du tar inspiration ifrån? Finns det någon tränare, finns det någon ledare som liksom inspirerar dig? Det kan vara någon som du har haft som tidigare tränare eller ute i fotboll idag.
I början av ledarskap så var jag ju mer inne på tränare som inspireras av. Men någonstans på vägen så hittar man sitt eget sätt. Både man pratar influenser fotbollsmässigt, men också hur man är. Och i slutet man pratar ledarskap så är man ju sin egen människa. Man måste utgå från sig själv och hitta sina egna attributer som är det som sticker ut.
Mm.
Och försöka jobba mer med dem. Sen har man pratat influenser och så fotbollsmässigt så har det varit väldigt olika. Och det är fortfarande olika. Och det har ju mycket med hur fotbollen ser ut. Om man pratar modern fotboll, så modern fotboll kan ju vara något helt annat om 10-15 år.
Mm.
Där och samma sak, att du måste hitta ditt egna tänk. Jag tar influenser från många olika tränare, men jag kan inte säga att det är en som inspirerar mig mer än någon annan gör.
Okay.
Utan början av min, man ska säga, kalla det en tränarkarriär, så var det mer så.
Mm.
Man tog mycket rakt av,
men
väldigt lite så nu för tiden. Nu är det ofta att jag inspireras av små saker eller att jag kommer på saker själv som jag vill testa.
Okay.
Ju längre man kommer själv, ju mer blir det så, tror jag.
Mm.
Så jag är ingen direkt förebild på det sättet.
Okay.
Inspirationskällan, ska jag säga.
Vad har du förändrat i ditt ledarskap? Finns det någonting som du gjorde, eller ditt, liksom på plan eller vid sidan om, som när du började som tränare, du har inte varit tränare så många år, men det är ändå du är ung, men du har ändå varit med ett tag. Vad har du förändrat? Vad har du utvecklat? Är det någonting du har tagit bort som du gjorde i början och som du inte gör idag, eller?
Jag har ju tränat lite olika typer av människor och så om man tar nu UC till exempel, så en av utmaningarna har ju varit att jag kommer till miljö där det är folk från annan bakgrund än vad jag tränat tidigare, och pratar majoriteten.
Mm.
jag kom från Göjf där det är folk med ganska mycket olika, om vi pratar socioekonomisk bakgrund och kommer från olika hemförhållanden. Och det blir lite av ett annat ledarskap där. Så jag vet inte om det ledarskapet var bra heller. Jag kanske hellre hade behållit det jag gör nu. Men då var det mer att man var lite hårdare. Det var mer kring disciplin på kanske ett hårdare sätt. Att det kunde vara lite penalism. Det kunde vara att man röt till oftare. Jag är en sån som, jag ser mig i alla fall som den. Vi får fråga spelarna sen vad de tycker. Men jag brukar inte bli arg på det sättet att jag tar till och skriker eller att jag visar känslor på ett sånt sätt. Utan jag är mer att när jag blir arg då blir jag bara bestämd. Jag har mer närhet till ledarskapet. Alltid var lugn. Och det är väl det jag har utvecklat mest skulle jag säga. Okay. Att gått från att vara en som inte har långt ifrån till att bli sur och skrika till att vara en ganska lugn ledare. Det har ju sina för- och nackdelar också. Vissa inspireras ju av någon som står och gapar. Men jag kan inte vara den personen.
Nej.
Det är inte jag. Nej. Och det är väl det jag utvecklar mycket med min egen utveckling här som människa också. Men också med att jag kommer till en miljö där det kommer inte vara det som lyfter dem. Det kommer vara någonting annat. Så där just att anpassa mitt ledarskap efter den gruppen jag är i skulle jag säga. Det är betydligt bättre.
Det är ju en nyckelroll också i ledarskapet, att klara av och anpassa sig. Du är där själv, men ibland jobbar du med en grupp som behöver en typ av ledarskap. Och sen nästa jobbar du med en annan grupp som kräver en annan typ av ledarskap. Och det är ju en konst att klara av och göra det. Det är inte alla som gör det. Och det är ju jättebra att du har kommit dit och förstått att det är det handlar om. Och så tror jag också, som du själv är inne på också, att du har jobbat med... Jag tror jag du har sagt innan också när vi har pratat att du har jobbat med väldigt olika typer av personligheter, vilket gör att du har en förståelse och kan hantera olika typer av personligheter i en grupp och ha förståelse för hur de agerar och varför de gör vissa saker. Jag tror att det är en viktig grej för dig också, så att det var spännande här. Har du du sa att du inte har någon ledare som du följer, ingen liksom en förebild sådär. Vad har du själv för ambitioner med din tränarkarriär?
Det är en jättesvår fråga. Det är klart, man älskar att hålla på med fotboll. Så att kunna göra det och få en stabil inkomst samtidigt hade varit det optimala. Men om och när är ju två ganska viktiga frågor. Så jag brukar ofta säga till mig själv, om det händer så händer det. Men det är inte det jag siktar mot, utan det jag siktar mot kanske min civila karriär. Att jag tycker saker där. Samtidigt så har jag intresset för fotbollen och jag gör vad jag kan för. Jag lägger ner, det är mest som i vardag går ju till fotboll. Så är det. Men jag målar inte upp målsättningar på det sättet just för att jag tror att man hamnar där man ska till slut. Det är mycket så jag ser på det. Och om det är om 30 år, får det vara om 30 år. Det viktiga är att jag är här och nu och känner att fotbollen är att ge mig någonting annat. Så länge inte ger mig en ekonomi.
Nej. Men fotbollen, du ser ändå som att fotboll vill du hålla på med. Det är liksom en väldigt stor del av ditt liv och det kommer förhoppningsvis vara det under en lång tid. Och sen på något sätt att, jag menar, hamnar du högre upp eller är det kvar här? Men att kunna leva på det är ju ändå en grej som är en målsättning, tycker jag. Sen så handlar det väl om var blir det.
Nej, precis. Så är det. Men det är det. Du kan ha en målsättning som du bygger hela ditt liv kring. Och du kan ha en målsättning som... Det är en del av din målsättning i livet, men... Du...
Jag kommer ihåg när man själv började som tränare, då var det ungefär de tankarna. Kanske man sa att jag vill bli tränare i Allsvenskan, eller man hade de här drömmarna. Men jag tror att som du redan har gått igenom, du har gått igenom flera olika nivåer. Och du har jobbat med unga spelare, du har jobbat med seniorspelare och du har jobbat på skola. Så jag tror alla olika delar bygger ihop dig till en så komplett ledare som möjligt. Jag tycker det själv är väldigt intressant att tänka så. För då handlar det väl om att få jobba med det, men också se så många olika personligheter och konstellationer som möjligt. Jag tror det är intressant också.
Jo, men jag tror det är som är lätt hänt. Du som ledare hamna i ett läge där du känner, vad är nästa steg nu för att jag ska ta nästa kliv och komma högre upp i det som man kallar kanske ett seriesystem då, för att det är det som ger en status. För mig lite grann så i början, men tänk inte alls så nu. För mig handlar det om här och nu och hur blir jag en så bra ledare som möjligt om 20 år. Och vilken grupp borde jag ha nu för att bli så bra som möjligt om 20 år. Ja. Jag tror att det är viktigt att tänka så, för du kan ha en raketstart och ta dig upp högt tidigt. Sen har du 2 dåliga år och så är du nere där du startade igen. Och hur är din motivation då?
Ja.
Är det att du har börjat om nu och nu är det ingen mening längre? Eller är det att du ser att men det här kommer göra mig till en bättre ledare? Det är lite grann det. Jag tror att det är viktigt att bara känna att skulle man ta sig till den nivån någon gång så ska man vara redo för det.
Ja.
Och då allt som jag gör idag är något som jag förbereder för den möjligheten.
Ja, jätteintressant att höra. Kloka ord. Om du tittar på de som börjar sin liksom, tränarkarriär där med unga spelare, vad har du för tips? Du har säkert varit inne på det lite grann redan. Vad har du för tips till dem? Dels vad ska de fokusera på ett träningsplan? Och om de har ambitioner om framtiden, hur tycker du de bör tänka?
Dels om man pratar börjar med träningsplanen, så utgå från spelet fotboll och skapa dig din egen uppfattning hur du vill att fotboll ska spelas. Och det behöver inte vara så komplicerat. Det kan vara hur vill du avsluta och hur vill du inte att motståndaren ska avsluta. Börja där och så bygg en plan efter det. Skapa träningar för dina egna tankar. Jag tror att det är viktigt att det finns ju olika sätt du kan gå under någon och vara assisterande och få extremt mycket erfarenhet från det. Men jag vet inte om det är det optimala heller för den delen. Jag tror att det är viktigt att få testa sina egna vingar. Och dels som man pratar ledarskapsmässigt också. Fotbollsmässigt kan du säkert få skitmycket från att gå under någon. Men du kanske inte kommer få ledarskapsbiten, för du kommer inte utsättas för ledarskapet på samma sätt. Och jag tror att det är det många glömmer. Jag tror många fastnar i jag måste vara en så bra fotbollstränare som möjligt, så då måste mina fotbollskunskaper vara så bra som möjligt. Men jag resonerar lite mer så att jag tror att om att ta de största fotbollstränarna i världen skulle kunna vara ledare i de största företagen i världen också. För att de är så pass bra ledare. Sen finns det fotbollskunskaper också, men jag tror också att det finns många som har bra assisterande tränare med sig som kanske står för den biten i många fall. Och själva är bra ledare istället. Så fokusera mycket på ledarskapsbiten. Lägg inte allt fokus på om man pratar det taktiska. Det är det som är det nya och snygga, men det är inte säkert det som kommer ta dig så långt.
Nej, jag kan inte hålla med dig mer. Det är jättebra. Jag tror att också precis så där grejerna, och det är inte alltid vi gör det, utan att vi tror att vi måste kunna så många olika spelsystem som möjligt och kunna ha alla lösningar som ledare, men du måste inspirera, du måste motivera, du måste få med gruppen, och det är kärnan. Ja, det är bra. Vi har haft ett ledarskapsforum under våren där vi har samlat de, kan man säga, tränarna på de bästa lagen i stan. Division 2 och Division 1 och dam- och herrallsvenskan och elitettan. Vad har du fått med dig av det? De där samtalen?
Jag har fått med mig mycket på det sättet att jag har fått andra perspektiv. Dels att även om man tar de som har visat sina arbetssätt, så det är klart man får inspiration där, för man pratar om inspiration. Det handlar inte om att få inspiration från de högsta tränarna, utan det handlar mycket om att få inspiration i de som kanske ligger relativt nära i seriesystem och någonting som man kan applicera i sin egen verklighet. Så mycket det att bara ha ett forum där man får prata om fotboll i största allmänhet, det är en lyx som man inte har vanligtvis. Ofta är man ganska ensam som tränare i de flesta fallen. Man har en assisterande och man har sina kollegor, men det är samma sak där. Man är ofta ett ganska liknande tänk, och då blir det att man kan bli ganska insnöad i sitt eget. Och jag tror att det är viktigt att få se andra arbeten och se att ta fotboll, om vi pratar ett taktiskt perspektiv, se att fotboll kan spelas på lite olika sätt. Så det har gett mig mycket. Det har gett mig mycket på det sättet att jag fått se hur andra har strukturerat upp sina dels arbetssätt och dels som din powerpoint om hur man arbetat under och inför en match. det är saker som jag aldrig tänkt på tidigare. Mm. Och det, att få en liten kunskap om någonting bygger ju mycket större kunskap. För då kan du börja sätta igång egna tankar hur du vill arbeta. Mm. Men din kunskap noll, då kan du inte bygga upp något heller.
Nej,
det är inte så jag brukar resonera.
Mm.
Så det är mycket att jag har fått små starter på olika ställen som jag kan börja bygga kring.
Ja. Och det måste ju vara så. Du får ju ta det du får höra och analysera det och ta det till din verksamhet. Tänka, det här håller jag med om, det här håller jag inte med om, det här vill jag. Och sen så tycker jag att ni, alla som har varit i det här, har ju varit extremt öppna. Och verkligen delgett sina tankar och hur man jobbar. Det har inte varit någon att man ska smussla med någonting, utan det har varit en, jag tycker själv att det har varit en fantastisk diskussion. Och jag tycker och tror också att det har gett alla väldigt mycket. Och att se fram emot hösten.
Definitivt.
Bra, Edvin. Ja. Tack så mycket. Lycka till under säsongen.
Tackar.